Varmt välkommen till den här podden från Vuxenutbildning i samverkan, VIS. Jag heter Thomas Johansson och idag så ska vi prata om språkutveckling hos vuxna. Och det här är en slags del två kan man säga av ett tidigare samtal som jag har fört med Ann-Sofie Engborg som är lärarfortbildare och författare och chefredaktör på SFI-lärartidningen. Och du jobbar också med skolutveckling för vuxna. Varmt välkommen tillbaka, Ann-Sofie.
Tack så mycket.
Som sagt, vad interaktion och språkutveckling, vad är det vi vill berätta ungefär i det här programmet?
Ja, alltså språk lär man sig ju inte egentligen på egen hand. Utan utvecklingen sker tillsammans med andra. Att börja prata och att använda språket och att kunna veta hur man ska ta vid i ett samtal helt enkelt.
Till att börja med, hur mycket svenska behöver man lära sig innan man kan tillgodogöra sig ett ämne?
Ja, det är en väldigt spännande fråga. Den är svår att svara på förstås. Men tidigare var det ju så att när en vuxen kom till Sverige så har man ju då inom 3 månader rätt att gå svenska för invandrare, SFI. Och man har länge tänkt att först ska man lära sig svenska på SFI och sen kan man söka till komvux. Men nu är det inte så längre och SFI är en del av komvux. Och ja, hur mycket måste man kunna? Det som kan vara intressant att titta på det är hur mycket ord kan ett barn som börjar skolan? Jag vet inte om du vet. Nej. Ett barn kan ungefär 10 000 ord som börjar i skolan. Och så brukar forskare säga ungefär att man lär sig 3 000 ord varje år man går i skolan. Och den som kan matematik kan räkna ut att ja, slutar man nian då har man ungefär 40 000 ord i sin bank. Jämför då det med en vuxen som kommer till Sverige från ett annat land i vuxen ålder. Vilket försprång då en person som precis har gått ut nian har. Och det här ska då den här vuxna då personen komma i fatt på något sätt för att klara skola. Och forskningen visar också att det tar flera år att bara komma in i skolspråket. Vardagsspråket är ett och skolspråket är ett annat. Men för att ändå försöka svara på din fråga då så brukar man väl säga att när SFI-eleven är i kurs C då är man redo att också kunna läsa andra kurser på komvux och kanske till och med gå en yrkesutbildning parallellt. Och det är lite svårt att i ord förklara vad är en C-kurs. Så det får bli ett ganska luddigt svar där. Att man måste kunna klara av elementära samtal och grundläggande texter. För att kunna tillgodogöra sig ett annat ämne. Men med mycket stöttning, med rätt stöttning och med relevanta metoder så är det möjligt. Men det kräver en särskild kompetens hos lärarna och också en rektor eller skolchef som har insyn i och insikt i vad som ska till i undervisningen så att alla elever kan ta till sig innehållet i ämnet.
Mm. Kan du konkretisera den där kompetensen och stöttningen på något vis?
En form av stöttning kan ju vara att man får stöd på modersmålet till exempel. En annan form av stöttning är att eleven ges mycket utrymme att samtala om det man har läst. Och lärare behöver gå igenom texter väldigt tydligt och prata om ord, prata om fraser och prata om innehållet. Precis som alla vi vuxna, när vi ska lära oss något nytt. Vi behöver reflektera, tänka efter och prata med varandra. Så att ge mycket utrymme för tanke och reflektion och samtal kring det man lär sig i kombination då med att man får stöttning på modersmålet, det är hjälpsamt.
Det finns fördelar med att få ny kunskap på sitt modersmål till att börja med. Kan du utveckla det där lite?
Ja, det finns ju goda exempel på det som vi har sett. Till exempel en folkhögskola i Malmö där man har modersmålsbaserad SFI. Väldigt intressant och också för eleven väldigt utvecklande. Ett otroligt gott stöd. För man behöver ju få resonera och fundera och diskutera på sitt eget språk. Och det är ju lättare i olika sammanhang om jag har ord för det jag kan och så ska jag lära mig det på ett nytt språk. Då blir ju jag stärkt i vad och hur jag nu ska lära mig på ett nytt språk. Så många gånger så tänker man att det inte är hjälpsamt att sätta elever som talar samma språk tillsammans. Men här har vi också stöd i forskningen som visar att jo, men de eleverna hjälper ju varandra. De förklarar för varandra och utvecklar innehållet tillsammans. Så att få hjälp på sitt modersmål eller sitt starkaste språk, det är väldigt hjälpsamt. Och så fungerar vuxnas lärprocesser. Att allt vad vi ska lära oss, allt nytt vi möter, direkt så försöker vi sortera i liksom, vad av det här känner jag igen. Vi vill hitta någonting. Jo, men det här är som att. Och då har vi lättare också att ta till oss det.
Vi ser ju en trend inom vuxenutbildningen att den får allt fler yrkesutbildningar och där man även kopplar SFI till yrkesutbildning. Det låter som en väldig utmaning det här att lära sig ett språk och ett yrke samtidigt. Är det möjligt?
Ja, är det möjligt? Ja, det är en jätteutmaning. Men det är ju ett välkommet initiativ ändå att man som vuxen och kanske nyanländ inte så att säga tvingas att gå enbart SFI. SFI har ju inget centralt innehåll. Utan det man gör på SFI är att man ska utveckla, läsa, skriva, lyssna, tala och kommunicera. Och det ska man göra och samtidigt bli förberedd för att klara sig i vardagsliv, samhällsliv och i yrkeslivet. Men mer än så har man inte att förhålla sig till inom SFI idag. Så att eftersom i princip alla då är på väg in i yrke så är det ju som sagt väldigt välkommet att man har yrkesintegrerad SFI. Det har länge också funnits, man kallar det för komboutbildningar, man kombinerar SFI och yrke. Vilket inte har visat sig vara lika effektivt, utan svaret är egentligen att man behöver integrera språk och yrke. Så utmaningen då för eleven och utmaningen för läraren naturligtvis, det är ju att undervisa en gymnasial kurs för personer som då precis är i början av sin språkinlärning och språkutveckling. Men med rätt metoder så kommer vi en bra bit på väg. Att jobba medvetet språkutvecklande och att jobba medvetet kunskapsutvecklande. Så här gäller det för yrkeslärare att ha ett nära samarbete i sin planering tillsammans med varandra, alltså med SFI-läraren. Och här behöver vi hitta olika sätt att presentera ett ämnesinnehåll på en språklig nivå som eleven kan ta till sig. Så med medveten pedagogik och med digitala verktyg till exempel så kan vi verkligen lyckas med det. En annan utmaning är ju att på SFI gör man praktik på en arbetsplats och går man en yrkesutbildning så har man APL kallas det för då, arbetsplatsförlagd lärande. Och då har vi en annan utmaning. Dessvärre visar forskningen att elever som är ute på praktik har nästan ingen taltid alls. De snittar på några minuter om dagen och det är inte språkutvecklande. Så dels har vi en utmaning i att hitta ett samarbete mellan yrkeslärare och SFI-lärare. Och den andra utmaningen är att förbereda arbetsplatserna. Hur tar man emot en SFI-elev? Vad är målet under praktiktiden? Att man sätter både språkliga mål och kunskapsmål. Så att den elev som läser hotell och restaurang till exempel inte bara få bädda sängar hela dagarna till exempel. För det är inte språkutvecklande. Så här har vi jättemycket att göra. Att utbilda handledare på arbetsplatser. Och där har Skolverket en handledarutbildning som förbereder handledare på arbetsplatser. Hur man tar emot och hur man stöttar personen som gör praktik.
Mm. För det är alltså den här interaktionen som är också det övergripande temat för den här podden som är så viktig i det här sammanhanget.
Exakt, precis. Och att här kommer vi också tillbaka till det som vi har pratat i en tidigare podd med motivering och investering. Och här har vi ett lika ansvar. Arbetsplatsen behöver göra sitt och SFI-eleven, SFI-läraren behöver också göra sitt för att de här världarna ska mötas. Så därför behöver SFI-läraren till exempel fånga in via eleven olika talsituationer på en arbetsplats. Vilka situationer talar man med varandra? Vad händer då? Om vad pratar man? Samma sak med texter. Vilka texter förekommer på arbetsplatsen? Att eleven också kan ta med sig det in i klassrummet. Och det finns en forskning av Karin Sandvall som tidigare var föreståndare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Hon pratar om i sin forskning bringing the inside out och bringing the outside in så att det blir ett ömsesidigt utbyte. Och på så sätt kan SFI-eleven öva olika talsituationer i klassrummet och känna sig stärkt i det, komma till praktikplatsen och öva de här samtalssituationerna på kafferasten eller i själva arbetssituationen.
Du, en stor och delikat fråga. Hur skulle du vilja organisera en yrkesutbildning för SFI-elever eller andra som inte har utvecklat svenska språket fullt ut?
Ah, wow. Ja, ah. Härlig fråga. Jo, men här har vi också goda exempel. Jag tänker direkt på Göteborgsregionen och Invest som man skulle kunna titta på som en god förebild. Det vi vet här, och nu är det lite synd att vi har poddformatet, för nu skulle jag vilja rita upp här Jim Cummins fyrfältare, nämligen. Så nu får jag försöka liksom visualisera den. I ett projekt som har gjorts i Stockholm där man har undersökt det här med yrkesinriktad SFI så har man tagit fram en didaktisk modell för hur man kan integrera språk och yrke parallellt, hur man gör det möjligt. Man har i studien sett vad som har varit hjälpsamt och vad som inte har varit hjälpsamt. Och i den här fyrfältaren då, som man hör på namnet består av fyra fält, alltså en kvadrat egentligen med fyra lika stora rutor, så har man kommit fram till att om man börjar längst ner i vänstra hörnet, den kallar då Jim Cummins för ruta A, så att man liksom börjar i A. Det som är signifikativt för den rutan, det är att man ska börja med mycket stöttning, alltså mycket stöd, men också kring det som är väldigt konkret och nära. Så det är konkret och det är liksom hög stöttning. Där menar Jim Cummins då, som intresserar sig just för språkutveckling, att man ska börja med någonting konkret och fysiskt som man kan se och prata kring. Därför att en vanlig fallgrop, inte bara i yrkesutbildning utan även i annan utbildning, det är att man börjar på en teoretisk nivå. Man börjar med teoretiska begrepp som man sen fyller på. Men Jim Cummins då, som håller sig i det här A, konkreta A-fältet, menar att man ska börja i görandet. För hur ska vi annars kunna prata om det som eleverna ännu inte har sett? Så i en yrkesutbildning, ta med eleverna in i ett metodrum. Nu ska vi lägga på ett förband här till exempel på en patient. Och så får man ord för alla delar som behövs. Och man pratar om det man gör när man gör det. Det är det bästa sättet att lära sig. Inte att sitta i ett klassrum med en kanske skolbok och med kanske bara en text. Och med en lärare som föreläser. Det är inte hjälpsamt. Det är ingen stöttning. Så man börjar i det här A-fältet. Man gör, man ser och man pratar om det. Och sen när vi flyttar oss då från det här längst ner i vänstra hörnet så går vi till fältet rakt ovanför, som är fält B, logiskt nog. Och i det fältet så ska man prata om och återberätta om det som hände och det man kan. Det innebär att då har vi lämnat de här konkreta sakerna. Vi är inte i metodrummet längre. I B-fältet så ska vi återberätta, och genom att samtala och återberätta så repeterar vi och befäster vi det som vi var med om. Vi får lyssna till andra och vi får själva då tvingas sätta ord på det vi var med om. Och det är utvecklande. Så det man kan göra här för att stötta elever att gå från A till B. Vi kan tycka att det inte är ett så stort steg, men det är ett stort steg. När man kommer till B, då är det väldigt bra om man också har filmat situationen i ruta A, så att säga. Om jag får uttrycka mig så nu då. Och alla har ju en mobiltelefon idag. Alla har en smartphone idag. Så alla elever kan ta fram sin mobil och filma en konkret situation. Och i ruta B, när man ska återberätta, då är det väldigt enkelt att titta på de här filmerna igen. Vad gjorde vi? Vad sa du? Vad frågade du? Vad svarade du? Hur kunde du ha frågat? Hur kunde jag ha svarat? Och då blir det ett samtalsunderlag och att återberätta den kunskapen. Och sen kan man flytta sig till C-rutan som då är till höger om B-rutan. Så nu är vi längst upp i högra hörnet i C-rutan. Och då ska eleven kunna skriva och berätta om det man har varit med om. Eller man ska kunna läsa en text om det att lägga om ett sår till exempel. Och det innebär att då är vi varken i metodrummet, och det är heller inte så att vi är i B-rutan där vi återberättar om det som nyss hände. Utan vi är bortkopplade från situationen och har därmed ingen stöttning längre. Utan nu sitter jag här med en text och ska läsa den och förstå den. I skolans värld så är risken väldigt hög att man börjar i C-rutan och ännu värre i D-rutan. För nu är alla nyfikna på vad händer i D-rutan. Jo, längst ner i högra hörnet, där har man ingen stöttning alls och man pratar heller inte om någon konkret situation. I den här D-rutan då delar läraren kanske ofta bara ut en ordlista som är helt kopplad från någon text eller någonting. Där eleven ska sitta och jobba med att bara leta efter en översättning till exempel, som för en SFI-elev kanske inte alls säger så mycket mer, som inte alls är hjälpsamt. I den här D-rutan längst ner i högra hörnet kan det också vara så att man får ett kryss två frågor till exempel. Så man får liksom ingen återkoppling från någon lärare. Man får ingen stöttning i lärandet. Så din fråga är, jag skulle vilja organisera yrkesutbildning för den målgrupp elever som inte då har utvecklat svenska språket. Här ser jag två stora delar. Det ena är att vi måste börja i görandet. Vi måste hitta metodrum, för det är ju på jobbet man utvecklar sig. Och jag tänker också att använda digitala verktyg för att enkelt kunna repetera och att utveckla och finjustera det som vi gör eller gjorde på filmen. Det är en stor viktig bit. Och den andra stora viktiga biten är också att jobba mycket mer med arbetsplatserna, att kvalitetssäkra handledare, att avdramatisera det som handledare kan tycka var jobbigt, nämligen att kanske korrigera språket hos praktikanten, eller att man helt enkelt tycker att det är jobbigt att närma sig den personen som inte har utvecklat svenska språket riktigt fullt ut ännu. Det är för att man är rädd för att man ska tappa ansiktet, missförstå varandra, att det ska bli konstigt. Och då är det enklare att gå åt sidan. Och det här görs det också fina satsningar inom. Vi har någonting som heter Vård- och omsorgscollege som utbildar språkombud. Och språkombud finns inom vården idag på många platser runt om i Sverige. Och språkombudets roll och uppgift, det är att både stötta den här personen som kommer då till arbetsplatsen och är ny och också inte då har lärt sig svenska riktigt fullt ut ännu. Så språkombudet är ett stöd för den personen, men språkombudet är också ett stöd för dem på arbetsplatsen. Hur kan vi bli en gemenskap på den här arbetsplatsen trots att det finns en språklig utmaning och också en kulturell utmaning många gånger? Så den satsningen skulle jag verkligen vilja jobba vidare med och se att den skulle finnas inom alla yrken, mer eller mindre, naturligtvis. Det behövs språkombud som kan stötta och vara den värdefulla länken mellan de anställda och mellan den som då är och den som är ny.
Mm. Så arbetsplatserna är inte alltid helt förberedda på de här situationerna, låter det som?
Nej, precis. Och när en elev som går en utbildning kommer ut i praktik så är det ju bara inom APL då, alltså inom den formella yrkesutbildningen, som man har en handledare som ska ha gått då Skolverkets handledarutbildning. Men inom reguljär SFI eller vanlig SFI så att säga, så då gör man praktik och det finns inget reglerat där, vilket är beklagligt då. För det är ju viktigt också för eleven som vill ut i arbete och investerar sin tid, så vill man ju bli insläppt och man vill ju hitta en gemenskap. Det vill ju alla vi på en arbetsplats. Så det är viktigt att alla SFI-elever och motsvarande får en bra början, en bra start på sin praktikplats så att det kan bli en arbetsplats.
Och avslutningsvis här, Ann-Sofie, hur lär man sig det som inte är det talade språket på en arbetsplats? Det tysta språket, om man så säger. Det kan ju handla om kultur, olika begrepp, situationer som känns jättenaturliga för de som är uppvuxna i sådana miljöer.
Ja, det här är ju ett väldigt, väldigt, väldigt intressant ämne. Jag minns en urgammal bok av Gillis Herlitz som heter Kulturgrammatik. Och där kan man verkligen läsa och se vad är naturligt till exempel i ett samtal. I Sverige är det väldigt viktigt att en i taget talar. Det är också väldigt viktigt att den som lyssnar ofta då kommer med aha, jaså, alltså de här små olika. Men det är ju självklart här. Flyttar vi oss till kanske Medelhavsområdet till exempel, där ska ju gärna flera prata och fylla i och gärna heller inte vara överens, till skillnad från det här svenska konsensus liksom, om vi nu ska generalisera. Och så flyttar vi oss ännu längre bort från Medelhavet, då kan man till och med se samtalsmönster där båda eller alla pratar samtidigt hela tiden, vilket vi skulle tycka var jättekonstigt och oförskämt förstås. Men det är svårt att prata om kultur, det är svårt att prata om kultur utan att generalisera. Naturligtvis så finns det skillnader, men den här boken Kulturgrammatik, den är väldigt intressant. Den sätter fingret på vad som särskiljer olika kulturer. Och hur lär man sig då det här tysta språket, alltså de här sociala koderna? Ja, alltså egentligen, dels så skulle jag ju säga att man lär sig det på jobbet. Man lär sig det genom att utsätta sig för situationer. Och något som är väldigt viktigt här, det är också att våga prata om det. Och det är också en utmaning, det var det jag tänkte på vid tidigare fråga och mitt tidigare svar här. Att många gånger så på en arbetsplats så kanske man inte, det är svårt vuxna emellan att säga till eller säga ifrån eller förklara utan att det ska låta som så här gör vi inte här. Till skillnad från vuxna i relation med barn. För barn kan man ju säga till, barn kan man säga ifrån. Men vuxna emellan, det är mer känsligt. För alla vuxna då som är inom vuxenutbildningen idag. Här har vi ett gyllene tillfälle både för eleverna men också för lärarna att prata om det. Och många av de vuxna som studerar har kanske ett deltidsjobb eller har haft ett jobb eller är ute på praktik. Då kan man ju passa på att samla in sådana sammanhang som eleven kan ta med sig in i undervisningen. Det finns två tv-serier. Jag tänker Utbildningsradion gör ju mycket bra material. En humoristisk serie heter Osynk. Den är ju gjord förstås med glimten i ögat. Så vi får hoppas att det inte riktigt är så på arbetsplatser. Så där är man lite övertydlig men vill visa hur ser ett möte ut? Hur kan ett möte se ut på en svensk arbetsplats? Det här med konsensus då till exempel har man med som ett ämne. Och teambuilding också. Hur vuxna människor ska ha dragkamp på arbetstid och sådana saker. Men den är jättehärlig. Man kan se den tillsammans. Hur beslut fattas och hur ser frånvaron av hierarki ut och sådana saker. Så den kan man se tillsammans och titta på och prata med varandra om. En annan serie som jag själv har varit med och jobbat med, det är en ny serie, en dramaserie som släpptes i år 2020 som heter Hitta hem. Och den är framtagen för SFI-elever, den fungerar utmärkt på svenska som andra språk också på grundläggande nivå. Och där möter vi Martina och Jamal som är SFI-elever. Vi möter dem lite grann i klassrummet. Men framförallt, vad gör de när de inte är på SFI? Alltså hur ser en vanlig vuxens vardag ut? Och vilka dilemman står de inför? Men också de här sociala koderna. Jamal byter jobb hela tiden och trampar fel. Och Martina möter till exempel en granne som sätter upp en lapp i trapphuset om att det är fest. Och grannen förklarar då för Martina, försöker förklara för Martina att jo, det är så att vi har fest ikväll, bara så du vet. Ja, säger hon, vad trevligt, och tar upp mobilen. Hur dags? Oj, säger grannen. Ja, men jag menar bara om vi spelar för hög musik så där. Kom gärna förbi. Ja, säger Martina, jag kommer gärna. Vilket hon också gör senare på kvällen. Och den här serien då, en dramaserie, är mycket populär hos de SFI-elever som hittills har hunnit se den. Även folkhögskola har sett den. Det jag vill säga med de här exemplen är att genom att titta på olika situationer så kan vi inom vuxenutbildningen också prata om det och reflektera över det. Vilket också stärker eleverna när de kommer ut och är i samhället. Men som sagt, det finns ju egentligen ingen kurs i det. Utan det gäller att utsätta sig för olika situationer. Och att vi båda, igen då, att vi båda har ett lika ansvar. Att vi kan hjälpas åt, att vi vågar hjälpas åt och säga så här: nej, vänta nu lite. Den här lappen här, det är min privata fest. Det är för mig och mina vänner. Jag vill bara informera. Istället för att man tystnar och tänker, oj, nu blev det tokigt. Mm. Så att våga prata om det man pratar om är jätteviktigt.
Ja, och serierna som du pratar om här, Ann-Sofie, heter alltså Osynk och Hitta hem. Otroligt spännande det här, ja, dels de här serierna kan tänka mig, men samtalet med dig framförallt. Stort tack för att du ville vara med i podden och dela med dig av din kunskap.
Tack så mycket, tack.
Tack så mycket till dig som har lyssnat också. Den här podden produceras av Vakano, som är ett företag som producerar utbildningspoddar. Och jag som höll i samtalet heter Thomas Johansson. Då hörs vi i nästa podd, hoppas jag, på återhörande.